Podplay.
Ja, hörni, att vara nykter i ett så alkoholvänligt land som Sverige är, det kan vara svårt och inte minst sagt ensamt. Podden Don't Whine About It finns här för dig som vill tacka nej till vin och gnäll och istället få mer nykter pepp och inspo. Du får ärliga samtal med olika gäster med fokus på ett liv utan alkohol och återhämtning från ett liv med kanske lite för mycket av det goda. Jag heter Sara Mansouri. Varmt välkommen till Don't Whine About It. Oj. Alltså gud, gravidhjärna, det är verkligen en grej har jag märkt den senaste tiden. Nu är det bara, när jag spelar in det här avsnittet så är det bara 6 veckor kvar nästan exakt till beräknad födsel. Vilket känns jätteläskigt att säga högt bara och ens tänka på det och konstigt och allt möjligt. Men också jättespännande, jättekul och jag längtar efter den här personen så mycket och bara så här få se hur hon ser ut och du vet allt det där, hur hon kommer vara och så nyfiken. Men någonting jag har tänkt på de senaste dagarna är att jag verkligen inte använder det här gravidkortet så mycket som jag borde passa på att göra nu. Alltså till exempel igår så var jag på tunnelbanan och en kvinna reste sig upp för hon såg att jag var gravid. Och jag bara nej, sitt ner du, det är lugnt. Så tänkte jag, fasen, där borde jag ju passa på. Men det gjorde jag inte. Men det kanske är dags att göra det nu. Men hur som helst, det här med gravidhjärna och så, det innebär ju för mig i alla fall att jag känner mig väldigt mycket mer disträ än vanligt. Jag glömmer saker, till och med vad jag pratar om just nu kan jag glömma. Och jag litar inte riktigt på min egna hjärna, kan man väl då sammanfatta det som i nuläget. Så därför, dagens gäst som jag har tagit in är någon som kan hjälpa min gravidhjärna. Hon sitter här mitt emot mig nu. Hon skrattar lite åt mig, tror jag. Känner du igen dig?
Alltså, du har ju bjudit in en klimakteriehjärna. Så vi som en gravidhjärna och en klimakteriehjärna ska göra ett poddavsnitt tillsammans. Det är helt underbart.
Det blir spännande där. Vi får se hur det går. Anna Sjöström, promilletanten. Välkommen hit. Och för första gången i poddens historia så ska min gäst få presentera sig själv. Så om du ska presentera dig själv, pitcha in dig själv. Vad är din hisspitch?
Min hisspitch? Men min hisspitch är, eller så här brukar det vara, jag kanske står på Elgiganten och så har jag köpt någon liksom sladd och så ska jag, vill de ha min mailadress och så säger jag så här anna@promilletanten.se och då börjar den här stackars människa skriva så här promilletanten och så mitt där i så bara stirrar hon på mig så här, vad gör du? Och det var någon en sån gång också sa så här, är du för eller emot? Och då sa jag så här, ja, det är ju fågelfisk, jag var lite mitt emellan då. Men ja, det är ära att få presentera sig själv. Jag har jobbat med alkoholfrågor buslänge. Det beror lite grann på hur man räknar. Jag höll min första föreläsning om alkohol för 40 år sedan.
Det är det.
Ja, men jag var tonåring.
Ja, och jag fanns inte ens då.
Nej, du fanns inte ens då. Och sen så har jag jobbat professionellt med den här frågan under 30 år och gjort ungefär allt man kan göra. Jag har startat öppenvårdsmottagningar, jag har jobbat med 12-stegsprogrammet, jag har bloggat, skrivit, coachat, jag är KBT-terapeut, men utbildning är väl den röda tråden. Så jag är väl en person som själv inte är tillfrisknande, men eftersom jag har jobbat så länge i branschen och träffat människor med beroendesjukdomen och väldigt många av mina närmaste vänner är ju tillfrisknande, så tror jag att jag kan en del om det. Och det som jag tycker är absolut roligast är ju det vi håller på med nu, alltså folkbildning, informations- och kunskapsförmedling. Det finns fortfarande så otroligt mycket okunskap och myter runt beroendesjukdomen och det har jag gett mig fan på att jag ska jobba med resten av mitt liv.
Det har du verkligen gjort och gjort bra också. Jag ska säga det också att du har ju varit med i podden tidigare, ett tidigare avsnitt, så om man vill höra mer om din historia och så får man jättegärna lyssna på det avsnittet.
Precis, för det finns ju ett skäl till att jag jobbar just med det här. Det gör det ju för väldigt många av oss i den här branschen och för mig handlar det ju om en familjebakgrund med alkoholism.
Just det. Men du själv, du är en sån här konstig person som dricker lite vin ibland och sådär. Ja, för mig är ju det helt ofattbart.
Ja, men det förstår jag att det är. Alltså, jag är en där person som nöjer mig med att dricka måttligt.
Ja, vad fan liksom.
Och har inga som helst problem med det. Och grubblar aldrig över att dricka för mycket. För det vet jag att jag inte gör.
Exakt, exakt. Men anledningen till varför du är här idag i alla fall, Anna, det är ju för att vi ska ha en liten Q&A tillsammans. Vi har fått in en del frågor från mina följare på Instagram, för jag slängde ut frågan och kollade om det var någon som hade någonting de undrade över kring beroende, alkohol eller nykterhet eller allt och allt däremellan. Så ja, vi kör igång. Okej, är du redo? Det känns som att du kommer få sitta på heta stolen här nu, Anna.
Ja, men det värsta som kan hända är ju att jag inte kan svara på frågan.
Bra sagt. Så borde fler tänka och inte tro. Alltså, för man sätter som press på sig själv att så här, nu sitter jag i det här läget, nu måste jag kunna allting.
Ja, men det, vet du vad? Det intressanta med mitt jobb är att ju mer jag lär mig, desto mer inser jag hur mycket jag inte kan. Så att jag kan väldigt mycket, men det finns ju fortfarande extremt mycket som jag inte kan.
Mm.
Men då har jag alltid en kompis som jag kan fråga.
Det var så kul, jag såg det när du la ut och kollade om någon hade en fråga via din Instagram till oss. Så var det, jag kan nästan allt förutom att ge drinktips, sa du då.
Ja, nej, drinktips är inte min starkaste.
Och det är lugnt, det har inte fått in.
Nej, vad bra. Det är jag inte så bra på.
Nej. Men okej, vi drar igång den första frågan. There's no time to waste, tänker jag. Hur vet man att man... Jag ska säga det innan. Alla mina frågor är anonyma för att jag vet att det kan vara känsligt. Så jag har skrivit det också, att man får vara anonym. Men hur som helst, den första frågan. Hur vet man om man dricker för mycket inom citationstecken om man ändå till exempel sköter jobb, relationer och vardag?
Ja, men det är ju en superbra fråga och en av de vanligaste frågorna som jag också får. Och numera så kan jag vara lite... tyken när jag svarar på frågan, för det är så här, ja, om du undrar om du dricker för mycket så gör du förmodligen det.
Alltså, tänk att det är så enkelt, men det är väl därför man inte vill tro på det då?
Ja, så är det ju. Alltså, människor som har en helt okomplicerad relation till alkohol, de går ju inte omkring och tänker så här, undrar om jag dricker för mycket. Jag har skrivit ett blogginlägg på min hemsida som heter Tänker du som en alkoholist? Istället för såna här professionella, forskningsbaserade självtest. Och då är ju en av frågorna där, tänker du ofta på alkohol? Varför gör du det? Alltså, vi normalisar, vi går ju inte omkring och tänker dagarna i ända och undrar om jag dricker för mycket. Mm. En annan sånt där varningstecken är, gör du mycket självtester? Varför gör du det? Liksom.
Alltså, det gjorde jag.
Ja, precis. Och jag menar, det gjorde de flesta mina vänner med alkoholproblem. De ägnar jättemycket tid åt att göra självtester. Och sen gör man samma självtest igen. Och så skruvar man lite på frågorna. En annan fråga är också så här. Försöker du dra ner? Alltså, eller räknar du glas? Och tänker att ikväll ska jag minsann bara dricka 3? Ja. Varför tänker du så? Så att hur mycket du tänker på alkohol tycker jag är en ganska bra indikator på om du har problem eller inte.
Och då spelar det ingen roll hur duktig man är på sitt jobb, hur fin lägenhet man än bor i eller hur den ser ut på utsidan egentligen.
Nej, och grejen är att jag har vänner som har varit, eller är ju alkoholiserade men nu nyktra, gravt alkoholiserade. De överkompenserade på jobbet. Alltså, de var typ S på jobbet. Det funkar så jävla bra. Arbetsgivaren märkte ingenting och hemma såg det ut som en knarkarkvart. Så att det sista man liksom sköter, det är ofta jobbet. Så det är jättedåliga indikatorer tycker jag på huruvida man dricker för mycket eller inte.
Mm.
Det är ju inte förrän i liksom slutfasen av alkoholberoendet som man börjar tappa koncepterna. Så att om man ska använda sig av den där typen av frågor, så har du förlorat viktiga värden? Upplever du hälsoproblem? Alltså, då är det ju för sent.
Mm.
Länge sedan.
Just det.
Så det är, Det där skriver jag ganska mycket om i min senaste bok, där det finns inga tidiga tecken.
Mm.
De tidiga tecknen som man får lära sig på kurser och i böcker, och så här, det är sena tecken.
Mm. Ja, och det är jättesynd att det ska vara, att man ska vänta ut in i det sista innan man, när man faktiskt kan göra någonting åt det tidigare egentligen.
Ja, och det är ju hela min, alltså, det är ju hela promilletantens affärsidé.
Mm.
Man ska inte behöva liksom dricka sig till jättemycket problem för att sen nyktra till och leva ett bra liv, utan man kan faktiskt dra i handbromsen mycket, mycket tidigare.
Mm. Ja, bra. Jag tror att den här personen har fått svar på sin fråga, så vi hoppar direkt vidare. Jag är i början på min nykterhet men kan inte sluta tänka på alkohol. Hur ska jag hantera det här?
Stå ut.
Och bara fortsätta att inte dricka helt enkelt.
Ja.
Eller bara och bara, herregud.
Ja, bara och bara. Alltså, det, nu vet ju inte jag exakt, men alltså, det skulle kunna vara sug, som den här personen beskriver. Och sug är ju någonting som kan komma och gå. Och det kan sitta i flera månader efter att man har slutat dricka.
Och då kan det vara bara psykiskt sug. Alltså det behöver inte vara det här att man känner abstinens.
Alltså,
eller?
Det där tycker jag är lite klurigt. För att, vad är det för skillnad på sug och att vara sugen? Men jag tänker att en person som har bestämt sig för att sluta dricka och skriver den här frågan tycker förmodligen att det är problematiskt. Och då skulle jag gissa att det är sug.
Mm.
Och sug kan ju sitta både i hjärnan och i kroppen.
Mm.
Men alltså, det enkla sanningen är ju att man behöver stå ut. För det går över. Jag hade en klient en gång som hade sånt otroligt kraftigt sug. Typ i 3-4 månader. Hon beskrev det som att hon satt liksom hemma i sin... Hon vågade inte gå ut. För att hon var liksom rädd för att det där suget skulle göra att hon drack igen. Så hon satt liksom den där sommaren i sin soffa. Och höll sig liksom typ i kuddarna. Så att det blev stora avtryck. Liksom. Och den enda gången hon typ inte kände sug, det var när hon var ute och gick med sina hundar.
Mm.
Och gick jättesnabbt med sina hundar i skogen. Då tystnade hjärnan. Så hon liksom bara körde ner klackarna i backen och stod ut. Och sen avtar det. För att hjärnan är också lat. Alltså hjärnan slutar. Liksom. Om man inte agerar på det så kommer hjärnan till slut att sluta med det där suget.
Mm.
Så att det är liksom den enkla sanningen. Sen kan man ju försöka ägna sig åt meditation, mindfulness, alltså motionera. Alla de här sakerna hjälper. Och vissa känner inget sug alls. Vissa slutar dricka alkohol och liksom tittar aldrig sig över axeln igen. Så det är väldigt olika.
Betyder det, för att det där vet jag, det som du säger nu är så himla bra, är en liten inflik, för det är en fråga som jag får mycket annars också, är ju så här att det var så lätt för mig att sluta, så då kanske jag inte hade problem.
Ja, det är ju också en fruktansvärt bra fråga. Det är ju en möjlig förklaring, att du slutade innan du hade utvecklat alkoholism.
Mm.
Hade du fortsatt dricka så hade du garanterat utvecklat alkoholism och upplevt sug och kontrollförlust och alla de här negativa sakerna. Så det skulle ju kunna vara en förklaring till att det var så lätt.
Mm.
Men det finns ett uttryck inom tolvstegsvärlden, när man brukar prata om alkoholism så säger man så här, man kan inte vara lite gravid.
På tal om det, ja.
På tal om det, ja. Och jag tycker så otroligt illa om det där uttrycket. Om det är risk för att trampa gamla arbetskamrater på tårna, så alltså, det är världens sämsta uttryck. Alltså, du är ju jättegravid.
Ja, det kan man säga.
Ja, och om man går tillbaka då, var det 8 månader, va?
Ja.
Så gissar jag att det fanns en period av tid där du inte ens visste att du var gravid.
Ja, ja.
Ja. Och då var du ju väldigt lite gravid.
Mm.
Det är ju som cancer. Vissa människor får ju lite cancer, andra får jättemycket cancer. Det är därför vi är så bra med mammografi. Det är ju inte superhärligt att gå på mammografi, men det gör ju att en del kvinnor upptäcks väldigt tidigt.
Mm.
Och då är prognosen mycket bättre än om man inte går på mammografin och sen så går man och söker läkarhjälp när man har liksom en tumör stor som en apelsin i bröstet.
Mm.
Sen kan man ju ha oturen och få en väldigt svår typ av cancer också som är ärftligt betingad, och då kommer det krävas mycket mer behandling.
Mm.
Så att jag tänker att det är liksom, alla har inte samma typ av alkoholberoende. En del har en lite mildare form, det kommer vara enklare att sluta, man kommer inte känna lika mycket sug, och andra kämpar som galningar och lyckas ändå inte hålla sig nyktra. Och det är inte deras fel, det är inte så att de är mindre motiverade eller gör något fel, utan den här sjukdomen kan se väldigt olika ut. Så det är också en möjlig förklaring till det där suget, att man har liksom en elak form helt enkelt.
Nej, men för att jag har stött på människor tidigare som har haft väldigt mycket alkoholproblem, och det har varit så här, de har varit djupt inne, men sen när de väl har kommit till den där botten, eller vad man nu ska kalla, eller de kommer till sitt stopp, då har det varit så här, bara, nu är det nog, och då har det varit jättelätt liksom.
Det där kallar vi ju för rak nykterhet.
Jaha, det finns till och med ett ord för det.
Ja, alltså att jag bestämmer mig för att nu är det nog, och så dricker jag aldrig mer. Och det är jätteovanligt.
Wow.
Jag känner några stycken som har rak nykterhet.
Jag vet två nu när jag tänker efter på det.
Och så finns det, men för de allra flesta så krävs det ju att man försöker flera gånger.
Ja.
Man går på möten ett tag, det funkar skitbra. Och sen återfaller man. Man genomgår en behandling. Man är nykter under antal månader och år. Och sen så... Alltså jag tror att rekordet som jag har träffat på, förra året så utbildade jag en kvinna, hon var med i en av mina utbildningar, och hon, professionella utbildningar, och hon är ju nykter nu. Men nu kommer jag inte ihåg den exakta siffran, men jag tror hon hade varit på behandlingshem typ 22 gånger.
Åh, vad jobbigt. Ja,
alltså jättejobbigt, och till slut så trodde hon ju att det var något fel på henne.
Såklart.
Och sen hittade hon nykterheten helt utan professionell behandling.
Wow.
Och det är svårt att förklara varför det inte funkade först och sen funkade det. Men det är inte bara en fråga om motivation, utan beroendesjukdomen ser inte ut på ett enda sätt.
Okej. Gud, det finns så mycket sidospår. Jag märker att jag är dålig på att ha en Q&A. Men vi fortsätter med den. Nästa fråga då. Jag har bestämt mig för att bli nykter flera gånger. Men varje gång så sitter jag plötsligt där med vinflaskan framför mig. Och utan att jag ens hinner tänka så har jag öppnat den och dricker av den. Jag vet verkligen inte vad jag ska göra.
Jag brukar nästan aldrig säga sök professionell hjälp, av det skälet att de allra flesta som slutar dricka och går in i tillfrisknande faktiskt gör det utan professionell hjälp. Men det där skulle jag säga att det är exempel på någon som skulle behöva komma och träffa en alkohol- och drogterapeut några gånger. För den som har skrivit den där frågan beskriver ju återfall. Och att som att det bara händer. Och det kan man ju höra människor säga, så här, eller människor som kommer till mig då, eftersom jag är KBT-terapeut, och så frågar jag hur gick det här till då? Och så säger de så här, ingen aning, det bara hände. Plötsligt så satt jag där med ölen i handen och så drack jag. Och det är ju faktiskt inte sant. Det kan absolut kännas så, och jag ifrågasätter inte själva upplevelsen av att plötsligt så bara drack jag fast jag egentligen inte ville. Men i själva verket så är det ju en process över tid som handlar om triggers. Och där behöver man ju ibland hjälp att reda ut liksom, vilka är mina triggers. Och det där är väldigt olika. Jag har vänner som inte kunde bry sig mindre av att andra människor runt omkring dem dricker. Alltså det har aldrig varit något problem. Jag har vänner som är tillfrisknande som dricker alkoholfri öl. Not a problem. Och jag har andra vänner som inte ens kan titta på en ölburk, även om det är alkoholfritt, för att det liksom ökar risken för återfall. Så att jag skulle nog råda den där personen att faktiskt söka upp en professionell person och jobba lite grann med återfallsprevention. För det finns ett mönster där. Men ibland kan man behöva utomstående ögon för att reda ut det där. Det finns ju ett helt behandlingsprogram som heter återfallsprevention, som är 10 träffar, som är hyfsat vanligt ändå att alkohol- och drogterapeuter är utbildade i.
Vi går vidare till nästa. Jag har slutat dricka, men märker att jag istället börjar bli mer manisk i andra grejer. Mat har blivit en sån sak till exempel. Jag vet inte riktigt hur jag ska hantera det här.
Det vet inte jag heller. Men ja. Låt mig först säga att det inte är ovanligt.
Nej, jag tänker att det handlar om det här med att byta ut ett beroende mot ett annat. Att det är där personen egentligen säger.
Ja, så kan det absolut vara. Ja. Och exakt hur de där mekanismerna ser ut rent vetenskapligt, det vet vi ju inte. Men av erfarenhet så vet vi ju att det inte alls ovanligt att man till exempel har utvecklat ett alkoholberoende, får behandling för det och börjar spela istället.
Mm.
Eller motsatt. Eller att man blir besatt av träning eller att man börjar kontrollera sin kost. Och det där ska man ju vara lite uppmärksam mot. Alltså, eller att man börjar äta för mycket, så kan det ju också vara. Jag tänker att kanske så ska man ha lite is i magen och vara lite snäll mot sig själv och tänka så här, ja men det är väl kanske bättre att jag springer i skogen för mycket än att jag dricker alkohol i en övergångsperiod. Det kan ju vara ett sätt att hantera suget också.
Mm.
Och då är det ju bra.
Mm.
Men om det efter ett antal månader fortfarande är så att jag märker att jag övergör saker på ett sätt som liknar liksom, min besatthet av alkohol, då är det ju nog dags igen att faktiskt söka hjälp.
Mm. Och det där kan ju också vara nedslående, att så inse vad fan, jag har blivit nykter och bara det i sig är ett arbete, och sen så måste jag jobba med den här jävla skiten nu också.
Jo, för samtidigt så tycker jag att det är det härliga med människor som utvecklar beroende, att de är ju sällan lagom människor.
Mm.
Alltså de gör saker helhjärtat och gärna för mycket, generösa, kreativa, fiffiga. Jag får ju ibland frågor av mina vänner som inte alls är i den här branschen, som säger, men gud, jobbar du med sjuka människor? Det måste vara jättedeppigt. Nej, det är skitkul. därför att människor som utvecklar beroendesjukdomar är ju ofta människor som tar för sig av livet. Mycket humor, gillar andra människor och sådär. Så det är ju bra på ett sätt. Men det gäller att göra saker måttligt.
Och det är det som är det svåra där med balans.
Balans är ju jättesvårt. Det är ju svårt för alla. Men om man har utvecklat en beroendesjukdom så skulle jag nog säga att det är svårare.
Mm. Mm. Så återigen så handlar det väldigt mycket om att bara hålla koll på sig själv helt enkelt.
Ja, ta hjälp.
Ja.
Alltså, och det behöver ju inte vara professionell hjälp. Det kan ju vara ett självhjälpsprogram, en sponsor.
Mm.
Det kan ju vara att be sin partner eller liksom vänner runt omkring och säga att jag klarar inte riktigt det själv.
Nej.
Jag behöver hjälp att göra saker lagom.
Och jag ska tillägga en sak som har funkat för mig när jag märker att det kommer, har märkt under nykterheten att det kommer upp mer och mer grejer som jag så här måste dela med som är jobbiga. Så har jag istället försökt vända det till att jag kan känna tacksamhet att jag blev nykter, så att jag kan dela med de här sakerna. För det är ju förmodligen saker som jag har haft hela tiden, bara att jag kanske inte har... Alltså det är ju ett beteende jag har haft hela tiden, det här med att det blir för mycket hela tiden med allting. Till exempel.
Ja, och du har ju verktyg.
Ja,
alltså,
exakt.
Du har ju din väg, som jag förstår i alla fall, till nykterheten och tillfrisknandet. Alltså du har ju ett program att jobba med. Och man har ju, och det kan jag ibland vara lite avundsjuk på människor i tolvstegsprogrammet, att tänk om alla liksom hade det.
Mm.
Ett program med 12 steg och principer och en gemenskap som man kunde liksom gå med sina problem till. Jag tror att världen skulle vara ett mycket bättre ställe.
Mm. Ja, men det var därför jag ibland säger, jag är så glad att jag hade så mycket alkoholproblem så att jag hamnade där. Det trodde jag aldrig jag skulle säga.
Nej.
Men nu känns det så, det är jättefint. Okej. Okay. På tal om att ta hjälp då, så handlar nästa fråga om det. För då så skriver personen, hur kan jag ta hjälp för mina problem? Jag har jättesvårt för 12 steg och allt snack om Gud.
Ja, och det är du inte ensam om.
Nej.
Du som frågar det. Och det jag kan tycka är fint med att vara lite till åren kommen är att jag har varit med i 30 år liksom, i professionellt i den här branschen, och för 30 år sedan så var det egentligen bara 12-stegsprogrammet som fanns, punkt. Och med goda skäl, alltså om man tittar i Socialstyrelsens riktlinjer så rekommenderar man ju 12-stegsbehandling. Det är inte bara känslan av att det funkar, vi vet ju, forskning visar att 12-stegsprogrammet funkar jättebra, men inte för alla. Och jag brukar jämföra lite grann med sån här bebisläxsak, när din dotter kommer så kommer du säkert köpa en sån här klosslåda, om inte annars ska hon få det av mig. Där man då ska liksom stoppa, ungen får liksom en fyrkantskloss och en rund kloss och sådär, så ska de stoppa ner det i fyrkantshål och trekantiga hål och sådär. Och jag tänker att när jag gick in i den här branschen för många herrans år sedan, så var det lite som att vi hade i typ bara en behandlingsmetod. Och det var ett runt hål. Och så försökte vi banka ner fyrkanterna liksom, i det. Eller trianglarna i det. Och sen så när det inte funkar så sa vi, nej men det beror ju på att klienten inte är motiverad. Och det är ju inte sant. Mm. Sanningen är ju så här, one size does not fit all. Det är ju sanningen. Och tolvstegsprogrammet är fantastiskt för väldigt många människor, men alla passar inte där, alla tycker inte om det. Och då är det så bra idag att det finns massa andra behandlingsprogram. Mm. Själv är jag ju KBT-terapeut, och det är ju också sånt som vi vet med forskningen att det funkar. Och det finns flera olika KBT-baserade program, till exempel OAP som jag pratade om innan, CRA, ACRA. Alltså det finns väldigt många metoder.
Hur hittar man de här då?
Man shoppar runt.
Ja, det är googlar, googlar lite.
Ja, googlar. Ja. Går på rekommendationer.
Mm.
Och så får man också ställa sig frågan, vill jag... Alltså man har ju rätt i Sverige att få hjälp. Om du kliver in på socialkontoret där du bor, du som frågar, så har du rätt att få hjälp. Mm. Men det kommer säkert inte vara... det kanske tar ett tag, det ska göras en utredning. Du kanske inte får det du vill ha. Men om du inte har några pengar så är det ju den vägen du måste gå. Så antingen då via socialtjänsten i kommunen där du bor, eller så kliver du in på din vårdcentral och säger som det är, och så kan de hjälpa dig och remittera dig vidare.
Mm.
Är det så att du har pengar och hellre vill söka dig privat, då tycker jag att du ska googla helt enkelt och fråga runt och vara kritisk, för att det finns också väldigt mycket oseriösa terapeuter där ute.
Och det är ju svårt att veta. Hur vet man om någon är seriös eller inte?
Alltså man kan fråga om utbildning.
Man
kan fråga om erfarenhet. Man kan gå på rekommendationer. I Sverige är det faktiskt så bizarrt nog att vem som helst kan kalla sig för terapeut. Det är inte ett skyddat yrke. Så att någon är terapeut betyder inte nödvändigtvis att de har gått en terapeututbildning. Så att jag skulle ju då fråga om referenser och kolla vad man, liksom, hur länge har de jobbat. Är de specialister på det här eller inte? Finns det rekommendationer? Vad har de för utbildning?
Mm.
Och var kritisk. Och sen också så här, om du går till någon och så känner du att nej, det här känns inte bra. Då ska du inte gå dit igen. För det är också en fråga om personkemi.
Mm. Jag brukar säga att om man hittar en terapeut, det är typ som att hitta en kärlekspartner.
Ja, förhoppningsvis med lite mer gränser.
Ja, men lika svårt menar jag. Såhär, ja, hitta någon som det är kemi med och sådär, och som man passar med. Och,
ja, och grejen är att alltså, det kan ju kännas också helt härligt, men det händer ju ingenting. Alltså, din terapeuts jobb är ju att ifrågasätta saker. Så det ska ju vara en balans av jag litar på dig och jag är så jävla arg på dig.
Mm.
För att du säger saker som jag inte vill höra. Mm. Det är ju det som vi är till för.
Mm.
Alltså, jag brukar tänka att det är ungefär som att jag gör egentligen inte så himla mycket med mina klienter. Utan vad jag gör är att spegla tillbaka dem.
Precis, det var det. Alltså, den psykologen jag går till nu som har varit den bästa jag har gått till. Jag har gått till många olika, ska jag säga, genom åren. Men henne har jag gått till nu i 1,5 år och hon är så bra. Och jag var ju nära på att säga upp henne i början, därför att hon gjorde exakt det. Alltså hon satte mig liksom, hon sa emot, hon bara, om du ska fortsätta det där, vi har ingenting att jobba med då, du kan inte hålla på så här längre. Hon var väldigt så rakt, tydlig, hård. Sen efter det har hon egentligen inte pratat så mycket, utan det är mest jag som pratar. Mm. Men när hon väl säger någonting, jävlar vad klockrent där. Mm. Och någonting som jag bara, gud, det har jag aldrig tänkt på. Men hade jag liksom, men jag blev ju sådär stött i början av att hon bara, vem fan är du som ska säga till mig vad jag ska göra och inte göra, tänkte jag. Sen så var jag, av någon anledning så fortsatte jag gå, men där var det faktiskt nära att jag gav upp.
Ja, och det där låter ju som en fantastisk psykolog.
Ja, jag har jättetur.
Och det är faktiskt för övrigt ett i min bok så är det ett exempel på någon som är väldigt professionell, att de faktiskt också tackar nej till klienter.
Mm.
Alltså,
exakt.
Tack för att du har hört av dig till mig, men jag tror inte att jag är rätt.
Mm.
Och det är ganska ovanligt att terapeuter gör. Mm. Men det är i min bok ett tecken på att man är jäkligt seriös. Alltså,
wow.
Jag förstår att du vill ha hjälp, men jag tror att du behöver någonting annat.
Mm.
Så bedömer jag ju behandlingshem också. Mm. Jag har ju jobbat med behandlingshem och på behandlingshem under många år. Och det finns ju behandlingshem som tar emot precis allt. Det spelar ingen roll vad du har för problem. Vi kan hjälpa dig. Mm. Och då är det något som är fel. Därför att ett seriöst behandlingshem gör en bedömning och säger ja eller ja eller nej. Mm. Och det här är mycket vanligare utomlands. Det är därför jag jobbar mycket med att hjälpa folk utomlands på behandling. För där är man stenhård. Mm. Tack för ditt intresse. Men vi kan inte hjälpa dig. Däremot så tycker vi att du ska höra av oss till det här behandlingshemmet. Så man är mycket bättre på att nätverka med andra i branschen och liksom se till klientens bästa än vad vi är i Sverige. Och fråga mig inte vad det beror på, men det är min alldeles personliga uppfattning. Mm. Att det där är man bättre på utomlands.
Mm. Men okej, var noga i alla fall med terapeuterna som du researchar helt enkelt,
ja.
Och vem du väljer. Mm. Men bara tillbaka till den frågan, för att en sak som var för mig när jag började gå på 12-stegsmöten var att jag tyckte inte, alltså jag var ju så här, vad är det här för sekt, tänkte jag. Men jag fortsatte gå ändå. Mm. Och jag är så glad för att jag gjorde det. Så frågan är ju också, liksom, när vet man att det är för... Alltså du vet, det är ju svårt också det där att hur mycket... För att jag upplevde... Jag bor ju i och för sig i Stockholm också. Här finns ju så otroligt många olika möten. Och jag upplever det som att alla möten är så himla olika. Så beroende på... Så jag kanske hade liksom haft mer tur om jag hade gått till ett annat möte. Då kanske jag direkt hade känt, oh wow, det här är ju skitbra. Eller så hade jag inte gjort det som jag gjorde. Men jag fortsatte ändå gå och testa lite olika. Men jag tänker att... Det är så svårt det där att veta, så här, för jag tror att många bara blir avskrämda direkt kanske.
Ja, och sen är det ju så här, alltså, det är klart det finns jättedåliga, kassa, tråkiga möten.
Ja.
Och så finns det liksom ashäftiga, skitroliga, fantastiskt bra möten. Och det är klart att det, alltså, det är ett lyxproblem om man bor i Stockholm. Jag kan ju alltid säga till mina klienter, så här, men gå någon annanstans då, om du tyckte att det där sög. Men om man bor i en väldigt liten ort, då kanske det inte, kanske bara finns ett enda möte. Och jag gillar inte det. Eller jag tycker inte att de människorna som är där, de jobbar inte med sitt tillfrisknande. Så att man ska, det är ju samma sak där tycker jag med möten. Man ska vara lite picky och shoppa runt tills man hittar en gemenskap som man känner sig hemma i. Och sen tror jag också så här, stå ut lite.
Alltså, ge det en chans.
Ge det en chans och ge det kanske tre chanser. Därför att jag som då inte lever i programmet själv, jag kan ju också tänka så här, ja, programmet är ju förmodligen en av de sakerna som gör det här fantastiskt. Men jag tror att en lika stor del i gemenskapen.
Mm.
Alltså de människorna som du träffar, de kommer ju bli dina nya vänner.
Mm.
De kommer ju bli ditt supportnätverk. Och därför är det också viktigt att hitta ett möte där du känner att de här människorna skulle jag kunna tänka mig att hänga med.
Mm.
Så ge det lite tid också. Men alltså, om det verkligen är så att du har gett en ärlig chans, kanske två, och du känner så här, nej, tonstegsprogrammet är inte för mig, ja, men då finns det andra alternativ.
Någonting som de som jag coachar pratar väldigt mycket om, som vi kommer komma in på nu, det är just det här med den sociala biten när man är nykter eller försöker bli nykter. Det kan ju vara svårt, så vi har några frågor på det här. Den första är inte direkt någon fråga, men personen skrev att välja nykterheten bland vänner som fortsätter dricka är så svårt.
Ja, alltså vi lever ju i ett land med en otroligt stark alkoholnorm. Vi spelar ju in där avsnittet precis i månadsskiftet november-december, och då är det julbordstider. Och om det är något fenomen på arbetsplatsen som folk blir så jävla arga över, så är det julbord. Alltså därför att julbord är ofta ganska gränslösa, de händer på kvällarna, de övergår till efterfester, det är mycket alkohol, det är liksom tafsande och tjafsande och man blir ifrågasatt. Om man inte dricker. Varför dricker du inte? Och jag känner ju människor som är jättemodiga och säger så här, för att jag inte kan. För att jag är nykter alkoholist. Men kom igen då, en gång, ingen gång. Så det är svinsvårt att vara nykter. Och det är svinsvårt även för människor som bara helt enkelt väljer att vara nyktra. De är inte nykter alkoholist, utan de gillar inte att dricka. Så jag känner ju många människor som faktiskt inte går på personalfester av det skälet, för att de orkar inte hålla på och tjafsa om det där. Och jag tänker att det är inte hållbart. Alltså alkoholkulturen måste förändras, punkt. Mm. Och det är ju en av de grejerna som driver mig i mitt företagande.
Mm.
Men sen, om jag är den här personen som inte vill dricka av olika skäl och ändå vill umgås med mina vänner eller gå på AV och sådär, försök hitta en allierad. Försök hitta åtminstone en person som du kan klistra dig som ett plåster mot. Och den personen behöver nödvändigtvis inte vara helnykterist, men är en person som stöttar dig i ditt val. Så att du vet så här, okej, det här är det 19 personer på den här festen som tycker att jag är dum i huvudet, men det finns en person som stöttar mig. Hitta ditt gäng. Hitta de som stöttar dig i ditt val. Och sen kanske det är så, om du är nykter just och nynykter för att du själv tycker att du har utvecklat ett alkoholberoende, ja, men då kanske du inte ska gå på de där grejerna i början.
Mm, exakt.
Tills du känner dig mer stabil.
Mm. Det funkade för mig. Min första fest med alkohol, då hade jag varit nykter i två veckor, då faktiskt här på jobbet. Och då hade jag just den, att då hade jag berättat för en person som jag jobbade med att jag har bestämt mig för det här nu. Och det var så skönt att bara veta att han visste i alla fall om det och var på den här festen också.
Mm.
Så att jag kan verkligen skriva under på att det där är ett otroligt bra tips.
Och man känner sig oftast väldigt, väldigt ensam och tänker att det är nog bara jag. Men forskning, om man tittar på älskar forskning, så visar ju att typ 25% av alla i Sverige har inte druckit de senaste 3 månaderna.
Mm.
Och det är ju en trend på uppgång. Alltså den här sober curious-trenden. Och framförallt, den kommer ju underifrån. Mina ungar dricker ju inte alls så mycket som jag gjorde.
Det är så häftigt.
I den åldern. Så att förändring är på väg.
Ja.
Håll ut! Och det finns fler människor än vad du kanske tror som faktiskt inte gillar den där alkoholnormen, men spelar med för att det är enklast så.
Ja, och den här nästa fråga kommer in lite på det här också, så jag ska dra den också. Och det är just, hur hanterar man ensamheten? Jag har inga vänner kvar längre. Det var alltid att man sågs på några öl i månaden och hängde förut. Visst kan man fortfarande göra det fast jag dricker läsk. Men det är fruktansvärt att vara ute på krogen nykter när alla runt en börjar bli sliriga. Det är inte lätt att hitta nya vänner heller när man är 35 plus och inte dricker.
Nej, och man kan bli väldigt ensam i början.
Mm.
Och nu ska jag säga din replik. Gå på möten.
Det funkar ju.
Det funkar ju, du behöver ju hitta dina nya vänner.
Mm.
Alltså, så sorgligt är ju ibland att man förlorar vänner. Jag tänker att jag blev väldigt sjuk efter jag födde mitt andra barn. Och då blev jag ju varse det här som jag teoretiskt hade förstått innan. Att man vet aldrig riktigt var man har sina vänner.
Mm.
Jag blev av med jättemycket vänner för att jag blev sjuk. För att de inte tyckte att jag var så rolig längre, för att jag inte orkade. Och det var ju jättesorgligt. Mm. Alltså, det var ju fruktansvärt att inse att de här människorna som jag har ägnat så otroligt mycket liksom, tid med, som jag älskar, de är inte intresserade av mig längre.
Ja.
Idag har jag ett nätverk som stöttar mig i vått och torrt. Alltså, men det är ju helt andra människor som inte ens fanns på min radar då.
Mm.
Och jag tror att det är samma här. Så det är nog inte unikt för beroendesjukdomen faktiskt. Alltså, när det sker de här stora förändringarna i livet, att man till exempel blir sjuk, så kommer man att märka vilka som verkligen är ens vänner.
Mm.
Och vilka som egentligen inte var det.
Och kanske också vilka man faktiskt vill ha i sitt liv själv.
Absolut.
Blir mer påtagligt åt det hållet med, menar jag.
Och jag är ju 56. Jag är ju så här, jag orkar inte ha människor i mitt liv som inte är snälla, till exempel.
Nej.
Det är inte intressant.
Nej, jag kan säga, alltså, jag har ju skalat ner antalet kompisar med tiden i nykterhet väldigt mycket, men de vännerna som jag har nu, det är ju vänner med kvalitet.
Mm.
Förut var det så här, ja, jag vill vara vän med allt och alla hela tiden. Alla måste tycka om mig. Jag måste liksom, det där förändras också med tiden. Att jag känner inte det behovet längre av att jag måste vara överallt och ingenstans. Som jag gjorde förut när jag drack, till exempel.
Nej, och jag tänker att det som den här personen som frågar beskriver egentligen är vad jag brukar kalla för ett socialt klister. Alltså att alkoholen är ett socialt klister.
Ja.
Och det kan man ju ställa sig frågan så här. Hur de här vännerna som jag har, om vi inte skulle dricka alkohol, alltså, hur skulle vi umgås då? Mm. Om det omedelbara svaret är så här, nej men det kan jag inte ens tänka mig. Alltså, för det har vi aldrig gjort. Och det skulle kännas skitkonstigt. Ja, då är det ju en grupp som är liksom sammanhållen egentligen av alkoholen. Alkoholen är smörjmedlet, det är en förutsättning för att vi ska kunna umgås. Och det är också någon slags mått på kvaliteten. Och sen har du de där vännerna som jag säger, nej men det spelar väl ingen roll. Ibland dricker vi te, jag menar, det finns tusen saker som vi gör tillsammans utan att liksom dricka vin. Mm. Ja men där har du ju dina riktiga vänner. Där du inte behöver det här sociala klistret liksom.
Precis. Ja, nej men bra tips. Försök hitta andra sammanhang helt enkelt också. Och gå på testa möte kanske.
Mm.
Den enda kravet för medlemskap, om man ska säga, i 12-steg är en önskan att sluta dricka, ska jag påminna om egentligen. Men i alla fall, på tal om det sociala och sånt, jul och nyår vankas. Vi har lite julfrågor och du är ju lite expert på jul, höll jag på att säga. Men du har skrivit om jul kan man säga, såg jag i ett inlägg, och du har haft webbinarium om det och sådär. För det är ju julfesterna, julborden och hej och hå. Så då har vi några frågor kring det här.
Du glömde julångesten.
Julångesten, julstressen. Precis. Det var det viktigaste. Det är ju hemskt.
Ja, visst är
det. När det ska vara liksom så här mysigt och fint och kalanka och allting. Okej, så första frågan kring jul lyder. Jag har återfallit just under jul och högtider tidigare. Och nu när julen närmar sig så är jag rädd för att göra det igen. Vad ska jag göra?
Du ska ta hjälp av ditt sociala nätverk, tycker jag. Tala om att du är nykter. Tala om att du är rädd för att återfalla. Och liksom måla in dig själv i ett hörn. Det är vad du ska göra. Sen finns det ju väldigt mycket människorna runt omkring dig kan göra. Jag är ju uppväxt i en släkt där vi på julafton hade allt ifrån nyktra alkoholister till folk som gillade att dricka lite för mycket. Men, och inte en helt ovanlig kombination i min barndomsjular var att man drack julmust och en snaps. Så det var liksom, det var inget, man kunde dricka lite, man kunde dricka mycket, man kunde inte dricka någonting alls. Men alla visste vilka regler som gällde. Och jag tycker att det är viktigt. Alltså det handlar faktiskt om kärlek och omtanke. Om jag vet att farbror Nisse har svårt att begränsa sin alkoholkonsumtion och det är jag som det är mitt ansvar att ordna julbordet på julafton med släkten, då ska jag göra det enkelt för honom. Se till att det finns väldigt mycket alkoholfria alternativ. Tala om för alla vilka regler som gäller. Man kan ju välja att gå hela vägen till totalt alkoholfritt. Jag tycker inte att man behöver det. Men man ska ju kanske fråga personen som man vet har svårt. Och julen är ju en trigger. Och det kanske heller inte handlar om att det är svårt att låta bli att dricka alkohol när man träffar mormor liksom, på julbordet. Det är svårt därför att det finns så mycket förväntningar på att det ska vara så här härligt och det är barnens högtid och vi träffar dem vi älskar. Ja, men jag är jätteensam.
Mm.
Jag kanske inte får ha kontakt med mina barn därför att jag har druckit för mycket. Folk litar inte på mig. Så att det är liksom, det är väldigt mycket känslor runt jul.
Mm.
Det finns ju den här vit jul-kampanjen som kommer varje år. Och det är ju ett antal människor som bestämmer sig för barnens skull att liksom ha en helt vit jul. Och det är ju ett sätt att göra det på. Då blir det ju väldigt enkelt för alla inblandade. Vi kommer inte att dricka alkohol när vi firar jul. Och så kan man ju göra om man vill. Men jag tror ju inte att man behöver gå så långt om man inte vill.
Mm.
Men omge dig också av människor som stöttar dig.
Mm.
Men mitt viktigaste råd är nog ändå säg som det är. Till dem som du kommer fira jul med. Eller här i december. Det här är en svår tid för mig. Jag behöver ert stöd.
Du var inne på det. Hur tänker du att just barn, hur barn då påverkas av att vuxna dricker mer just under julhelgerna? Alltså även om ingen kanske är tokfull liksom.
Alltså det där är ju en känslig fråga att prata om, men det är ju ingen hemlighet vad jag tycker, för jag brukar recycla samma blogginlägg varje år och då brukar jag just berätta om min barndomsjular. där folk drack alkohol. Det gjorde de för övrigt på midsommar också. Och jag kände mig aldrig någonting annat än super, super trygg. Och det finns ju de som säger, experter som säger att barn märker även om man dricker lite alkohol att man blir lite förändrad och man blir lite mer uppsluppen och sådär, och de tycker att det är obehagligt. Så vitt jag vet finns det faktiskt ingen forskning som säger det. Och jag tänker att det är lite onyanserat. Blir barn otrygga när vi blir berusade? Absolut. Men det var ingen som blev berusad på julafton hemma hos mig när jag var liten. Det dracks, det skålades mycket, det sjöngs mycket snapsvisor. Men ingen gick ju över gränsen. Så att jag tänker att det handlar om att hantera alkohol på ett måttligt sätt. För alla inblandade skull. Det finns ju en annan, det finns ju vit jul, men så finns det också Sober Santa som startade förra året. Och det är ju en, kan man säga, en lite annan take på det, som handlar om att vi vuxna behöver hantera alkohol på ett återhållsamt och förnuftigt sätt. Och den tror jag är lite lättare för människor som tycker om att dricka vin och öl att ta till sig. Att vi ska inte dricka för mycket. Men det är ju känsligt, och jag tänker också att det handlar jättemycket om alla förväntningar vi har på jul. Om du är ett barn som växer upp i en alkoholistfamilj, ja, det är klart att julen är plågsam. Men det är en oktoberkväll också, när mamma glömmer att hämta dig på dagis. Alltså, är du ett alkoholistbarn som växer upp i den här miljön, då har du inga förväntningar på jul. Men det är vi vuxna som får liksom panikångest över att julen ska vara så himla fantastisk för alla barn. Det är någonting med julen som symboliserar saker som gör att vi blir liksom ängsliga och oroliga.
Ja, jag kan tänka mig att det du sa kan bli lite kontroversiellt.
Alltså det är det ju, det vet jag. Sen är det ju väldigt få människor som säger emot mig i offentlighetens ljus. Men det är klart att det är kontroversiellt. Ja. Och det är klart att det är en väldigt elegant lösning med vit jul. Men i vår familj har vi inte vit jul. Vi har däremot en jul med väldigt mycket jättegoda alkoholfria alternativ.
Precis, okej. Vi hinner med en till julfråga, tror jag. Den sista, är du beredd?
Ja.
Hur hanterar jag jobbiga personer i min familj som kommer vilja kröka hjärnet i jul?
Tack för den sista frågan. Sätt regler i förskott.
Ja.
Alltså, jag ska göra en spin på den där. Det kan ju också vara så att det är en person som du älskar jättemycket. Alltså störiga, jobbiga personer är ju en sak. Då kommer inte du säkert, om du sätter gränser och de väljer att inte komma, då blir det ju bara skönt. Liksom. Men sen är det ju så att det skulle kunna vara din son. Det skulle kunna vara min bror som har återfallit och är liksom i ganska dåligt skick. Jag vill ju träffa honom på julen. Men han ska inte dricka. Och då tänker jag att då är det rätt klokt att ha ett vitt julbord. Och sen också säga det till alla att det här gör vi därför att min bror just nu har svårt med sin beroendesjukdom, och för att göra det lättare för alla inblandade så är det vitt. Och så berättar jag för min bror att vet du, jag vill jättegärna fira jul med dig, jag älskar dig. Och du är så välkommen om du är nykter. Att
sätta
verkligen
gränser.
Vara så jättetydlig både mot den personen som är störig och dricker för mycket med kärlek, men också för alla andra. Och det är inte vare sig en mänsklig rättighet eller ett privilegium som måste finnas där att dricka alkohol på julafton. Alltså, vi överlever utan alkohol.
Ja, det är det som är grejen. Vi gör ju faktiskt det.
Vi gör
tror
ju det.
Det eller ej.
Och jag menar, den typen av hänsyn tar ju vi med andra sjukdomar.
Ja.
Vi säger till att ha glutenfritt, för det är någon som är glutenallergisk. Vi bjuder inte på jordnötter, för någon är jordnötsallergisk. Alltså, vi visar ju hänsyn i andra frågor och med andra sjukdomar. Och det här är inget konstigt, tycker jag. Då gör vi det med de här människorna också. Men med kärlek. Jag älskar dig, jag skulle jättegärna vilja att du var här, men så här kommer reglerna se ut. Det tror jag är sättet man hanterar de här störiga personerna.
Och god jul.
Och god jul, god fucking jul.
God fucking jul, ha det bra. Anna, du är fantastisk. Tusen tack för alla svar.
Ja, tack själv. Det här är ju superroligt.
Det var inget du behövde passa på ens.
Nej.
Nej, se där.
Se där.
Bra avslut på året. Tack för att du kom hit.
Tack så hemskt mycket.
Ja, tusen tack för att du lyssnar på Don't Whine About It. Och vill du ha lite extra nykterhetspepp i vardagen så föreslår jag att du följer poddens Instagram, Don't Whine About It podcast, så hörs vi där. Tack och hej!
Podplay, en del av Astronauterna är vid det här laget mer än 32 000 mil från jordens yta. I rymdens oändliga vakuum kan ett enda snedsteg få katastrofala konsekvenser.
När man minst anar det händer det ofattbara.
Kodkatastrof är podden där du får återuppleva några av mänsklighetens största och mest omskakande händelser.
Lyssna på podden Kodkatastrof i Podplay-appen.